En podcast från Aftonbladet Ledare.
Röda tråden, en podcast från Aftonbladet Ledare.
Välkomna till Röda tråden. Jag heter Susanna Kirkegård och idag har vi en extra stor panel här i studion. Anders Lindberg.
Hallå, hallå.
Jonna Sima.
Hej.
Och Sina Aldevani.
Ja.
Välkomna hit.
Tackar.
Vi har ett fullspäckat program. Vi ska prata om Centerpartiets historiska vägval som offentliggjordes på en pressträff alldeles nyss. Vi ska dyka ner i TV4:s senaste avslöjande om skattefiffel inom Sverigedemokraterna. Och så ska vi naturligtvis prata om vår kollega Lisa Röstlunds otroliga granskning av statsministerparets herrgårdsliv. Men vi börjar i Centerpartiets regeringsbesked. Klockan 11 idag höll Centerpartiet en pressträff där partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist meddelade att Centerpartiet nu officiellt ställer sig bakom Magdalena Andersson som statsministerkandidat. Så det här blir slutet på Centerpartiets velande i mitten, kan man säga. Anders, är det här goda nyheter för vänstersidan?
Ja.
Ja.
Tveklöst.
Tveklöst.
Det här är jättegoda nyheter. Det borde Centerpartiet gjort för länge sedan, och det gjorde de väl kanske för länge sedan också. Så det är nog Sveriges sämst bevarade hemlighet där.
Sveriges sämst bevarade hemlighet, Sina, håller du med?
Ja, men jag kan tycka att det är lite opportunistiskt av Centerpartiet att komma nu och göra det här. Nu har liksom Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna skulle enligt mätningarna få egen majoritet. Så att Centerpartiet svansar efter nu och inser att whoopsie, vi kanske faktiskt inte får några ministerposter. Det är i så fall om Magdalena Andersson skulle bli så irriterad på typ Vänsterpartiet att hon bara, jag orkar inte ha er som ministrar. Men det tror jag skulle röra upp väldigt mycket i vänsterfalangen hos Socialdemokraterna. Men ja.
Jonna, man kan ju också fundera över hur väljarna kommer reagera på det här. Kommer liksom de sista borgerliga väljarna inom Centerpartiet fly till L eller Moderaterna nu? Eller tror du att det lockar nya väljare?
Nej, jag tror som Anders att det här är svensk politiks sämst bevarade hemlighet. Att väljarna har redan förstått att det är så här det ligger till. Det är bara den här centerpartistiska rörelsen som har haft svårt att svälja att man nu tillhör ett, ja, någon slags mittenblock vill ju de säga. De skulle ju aldrig skriva under på att de tillhör en vänstersida.
Mm.
För att det var ju fortfarande så på den här presskonferensen att de talar om en regering i mitten, och de kommer aldrig vara Elisabeth Thand Ringqvist väldigt tydlig med att rösta för en regering där Vänsterpartiet sitter. Så att det kommer ju vara lite besvärligt om det blir så att inte SVMP får en majoritet.
Nej, och grejen är väl någonstans den att även om alla har förstått det här från Centerpartiet, så är det väl så att Centerpartiet är ju ett spritt språngande borgerligt parti. Alltså det måste man ju konstatera. Alltså deras politiska sakfrågor som man tar upp är ju höger. I vissa fall höger om högern. Så att, så att det är klart att det här... Alltså, det är goda nyheter i regeringsfrågan, men sakpolitiskt sett så är det knepigare. Och sen tycker jag liksom att jag tycker inte Centerpartiet kan ha mage och definiera ut något parti alls. Alltså, den här mängden röda linjer som folk har, den är ju, det är ju att hjälpa Åkesson på traven. Liksom. Så Centerpartiet borde också klippa av sina röda linjer på samma sätt som V borde göra det.
Jag vet, men alltså det är lite svårt. Jag håller ju med om att Centerpartiet är ett spritt språngande borgerligt parti, som du uttryckte det. Och det är ju Elisabeth Thand Ringqvist kom ju från det hållet, och han Hannes Hervjö, pressekreteraren,
pressekreteraren
är för mycket journalist.
För mycket kaffe.
Ja, exakt. Nej, men att han var med och drev den här fuckfacket kampanjen en gång i tiden, så att det är ju därifrån de kommer. Samtidigt var det intressant på den här presskonferensen nu på förmiddagen att de nämnde de fyra frågor eller områden som de tycker är viktigt för att rösta fram en regering. Då var ju det absolut inte spritt språngande borgerliga frågor, utan det var att välfärden ska fungera i glesbygden och att klimatomställningen ska prioriteras, jobben ska bli fler, tillväxten ska öka.
Hade det kunnat vara Magdalena Andersson som höll i pressträffen?
Det lät ju som att de hade i princip kopierat ett dokument från
i så fall så kanske det är lite att säga mer om Magdalena Andersson, men jag tänker att alla vill ju att välfärden ska funka, jobben ska bli fler, men om man fortfarande står fast vid att vi ska ändå ha vinster i välfärden och vi ska fortfarande vara marknadsfundamentalister, alltså man får nog liksom tänka lite så här, inte lyssna bara på de här fina orden, utan vad är det för politik egentligen? Jag är lite nyfiken på vad du, Anders, menar att Vänsterpartiet borde klippa för röda linjer. För en sån röd linje som de hade, det var ju att inte ha några marknadshyror. Det skulle göra att väldigt många människor inte skulle kunna leva i städerna. De skulle inte ha råd med sina hyror. Det skulle inte byggas. Så att, och det var ju en röd linje som jag ändå tycker är rimlig och som nu Centerpartiet, på grund av att det här har varit en röd linje från vänstern, nu säger nej, okej, vi skippar det här kravet på marknadshyror. Så jag menar, om alla hela tiden klipper bort sina röda linjer hela tiden, vad är det vi har för liksom sörja i mitten då?
Det är väl politik.
Det är regeringsfrågan.
Precis, att sitta i regeringen.
Jag har ju bara en, jag har bara en sån kritik när det gäller Vänsterpartiet, och det är att man riskerar att om de håller sin röda linje, och nu Centerpartiet håller sin röda linje mot att Vänsterpartiet sitter i regeringen, att konsekvensen av så här, summan av omedgörligheten leder till att man antingen driver fram ett nyval eller att man driver fram att de inom S som tycker men mittenregeringar, det är en bra idé, vi kanske ska sätta oss med KD och C och L, L finns ju inte längre, men MP, alltså att det finns ju ett sånt gäng också inom S. Och driver vi det här för hårt, det är klart att då driver de ju makten i händerna på dem. Så att jag tycker ju att man ska tagga ner de här röda linjerna, och det gäller liksom alla. Jag tycker man ska säga att men vi vill ha Magdalena Andersson som statsminister, och så får man förhandla efter liksom valet då med majoritetsförhållanden, tycker jag.
Om man säger så här, högerblocket har ju redan, har länge liksom attackerat oppositionen med att de inte är överens, de är splittrade, de har inget regeringsalternativ. Men nu är de ju i alla fall överens om statsministerfrågan. Tror ni att det här gör det svårare för Ulf Kristersson att liksom gå till val på och skrämmas med ett vänsterkaos?
Ja, men alltså, det här är en mardrömsvecka för Ulf Kristersson. Alltså, man vill inte gå i hans skor.
Det är det verkligen.
Eller hans pressekreterare.
Nej, men alltså, vi har ju absolut, vi kommer ju komma till det Aftonbladets gräv om hans frus herrgård där senare. Men att Centerpartiet på den här presskonferensen dels kommer med det här beskedet, det är illa nog. Men också att säga att han är diskvalificerad som statsministerkandidat. Alltså det är ganska hårda ord.
Du är diskad.
Förtroendet är förbrukat, sa hon också.
Finns det någon som inte tycker det mer än han själv? Alltså, ärligt talat, alltså, han har ju försatt sig, alla de här situationerna där det har gått åt fanders ordentligt, är ju faktiskt, allting snurrar ju kring statsministern själv. Alltså det snurrar ju inte kring så här riksdagsgruppen. Nej. Eller något kommunalråd i Säffle eller så, utan allting går ju tillbaka på något sätt på statsministern.
Verkligen. Han kan verkligen inte skilja ifrån sig.
Han kan ju verkligen inte skilja ifrån sig.
Det handlar om hans herrgård, hans fru, hans gym, hans hönshus.
Det intressanta
är... Bara det orden hans hönshus. Ja. Man kan inte få hjärnan att liksom vira sig.
Nej,
runt detta på något
rimligt
sätt.
Men också det här med... Jag tog upp det i en text här igår också om... Kristerssons intervju i Ekots lördagsintervju i helgen. Att, och det var ju många som påpekade att han var oerhört grinig och aggressiv på alla sätt och vis. Alltså det var den mest otrevliga intervjun som han, Joar Bendjelloul, har gjort med partiledarna. Och jag tänker på förra valrörelsen, vilken bild högern satte då av motståndarsidan var ju arga Magda.
Arja Andersson.
Arja Andersson kanske var jag.
Riktigt så här Trump nickname.
Och den debatten finns ju inte faktiskt på samma sätt den här valrörelsen. Men nu kommer den tillbaka som en boomerang rakt i Kristerssons huvud. Alltså det känns som att den bilden av honom som den arga statsministern, den börjar sätta sig, och det är bara han själv som har att skylla.
Möjligen Muff också som fejkade hans resultat i den där maratongrejen.
Det känns alltså som en liten sak. Det är väl
allvarligt talat, den här kulten, ledarkulten, samtidigt som ledaren, för det där är ju ett exempel på ledarkult, vår ledare springer maraton fortare än er ledare. Alltså men den här ledarkulten i kombination med att han gör bort sig hela tiden, att det finns liksom ingen intern kritik i Moderaterna. Det är ingen som säger så här, hallå, stopp, du kanske inte ska ha ett hönshus liksom. Alltså, någonstans borde ju ändå tänka att hur kommer det här att se ut om det kommer ut? Liksom? Mm. Och det är liksom ingen som gör det. Och det fascinerar mig.
Alltså jag vill inte regna på den här skadeglada paraden. Men det finns någonting som också gör mig ganska illa till mods med att Ulf Kristersson är så dålig. Jag önskar att han var lite bättre. För det som skrämmer mig nu, det är inte kanske just det här valet som kommer. Men det är om han verkligen har diskvalificerat sig och om vi ska prata om ledarkult. Den partiledare som har suttit allra längst nu, det är Jimmy Åkesson. Och om han ska börja segla upp som så här, en motkandidat i nästa statsminister, alltså i nästa val då, och han blir statsministerkandidat, alltså det ger mig verkligen så här kalla kårar. Så en del av mig säger, men snälla moderater, var ni tvungna att förgöra er själva på det här sättet?
Ja, absolut, men där känner man ju också att Jimmie Åkesson alltid har varit mer populär än sitt parti, och han har nu suttit, det är 21 år tror jag som partiledare, mm. alltså längst av alla. Han börjar bli trött. Det känns som att han redan, om inte man vinner nu och han får bli minister, så är det väl svårt att se att han kommer harva på i 4 år till i opposition. Och vem har de då? Och när beskedet kom att Kristersson vill släppa in SD som, ja, i regeringen och ge dem ministrar, då har det verkligen kollapsat hela den tanken. Alltså att för att väljarna verkligen inte vill se SD i regeringen. Så att jag tror att, absolut, jag förstår din oro, och jag kan känna samma sak, att Moderaterna har verkligen gått bort sig.
Mm. Nej, men jag hoppas verkligen din politiska analys är mer rätt här.
På tal om Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson som klantar sig, så har TV4s Kalla fakta släppt ett nytt avslöjande som de kallar för SD-fixaren, och det handlar den här gången om omfattande, får man säga, ekonomiskt fiffel. Granskningen bygger på dokument från en tidigare konsult till partiet som har ordnat med lite allt möjligt. Det är därför hon kallas för en fixare, och som har visat hur man har fifflat för att komma undan och betala skatt. Och SD slår som vanligt ifrån sig och säger att materialet är fejk och att källan bara är en bitter person i konflikt med partiet. Då vill jag fråga er, det här är ju inte första gången som SD dras med såna här skandaler via trollfabriker och allt möjligt. Men hur allvarligt är just det här med ekonomiskt fiffel för ett parti som så tydligt profilerar sig stenhårt med lag och ordning och liksom lite hederlighet sina?
Oj, jag vill ju säga att det är väldigt allvarligt, att deras väljare kommer fly, de kommer bli mer så här paria-märkta. Men jag är väl lite rädd att det här egentligen bara kommer rinna av dem som ungefär alla andra skandaler har runnit av dem. Det är så här, det räcker inte med att någon håller på med så här nazistvänliga tecken. Det räcker inte med att de har trollfabriker och jagar människor. Det räcker inte. Alltså det har varit skandal efter skandal efter skandal. Och det är som att de som faktiskt sympatiserar med Sverigedemokraterna inte riktigt verkar reagera på de här skandalerna. Mm. Säg att jag har fel.
Har hon fel, Anders?
Jag blev deprimerad här.
Sorry.
Alltså, jag tror så här. Jo, du har rätt. De som röstar på Sverigedemokraterna tror jag skiter i sånt här. Men jag undrar faktiskt om övriga allmänborgerliga människor inte bryr sig om detta. För det här är också ett sätt att agera som är typiskt så här politisk elit som har lite gått bort sig i makten liksom, som inte tror att någonting man gör spelar roll, som inte lever som man lär, som inte lever som vanligt folk. Alltså det tror jag många människor känner igen, alltså man känner igen det här beteendet liksom. Och man brukar väl säga det, att du faller aldrig på de här stora skandalerna, du faller på något jävla kvitto någonstans. Det är det som liksom gör att du kraschar liksom. Du köpte någonting på något kvitto på kontokortet som kommunalråd, det ryker du på liksom. Du ryker inte på det stora, du ryker på det lilla. Och det som skiljer den här skandalen från andra skandaler, det är liksom, det är fyllefester som man inte vill betala skatt för. Alltså det är väldigt begripligt. Det är väldigt litet. Så jag är inte så, alltså, ja, det här är kanske skandalen som gör att du skrämmer bort andra. Sen SDs väljare vet jag inte, de röstar ju på SD, så de är väl rätt hårdhudade, tänker jag.
Ja, om man säger krishanteringen från Sverigedemokraterna där, alltså Jimmy också brukar ju aldrig pudla. Han säger, antingen så säger han att han inte vet vad det handlar om, eller så går han till direkt motattack mot journalisten liksom. Tror du att det här fortfarande fungerar eller finns det någon slags mättnad hos väljarna kanske att man inte orkar mer det där längre?
Alltså jag tror att han har svårt att dra det här att en massiv konspiration från det vänsterliberala mediekomplexet eller vad han nu kallade det när det var Trollfabriken. Och det var ju också TV4s grej. Jag tror inte man kan köra den visan en gång till. Men sen så håller jag ju med Sina och Anders om att det rinner nog av liksom hardcore-väljarna. Men om vi kollar på USA, där vi har Trump då, som gick till val på att drain the swamp, alltså göra upp med liksom
eliten
som berikar sig. Och så gör han det 20 resor värre själv när han är president. Han berikar sig själv något så oerhört och sina vänner och andra miljardärspersoner. Och det visar ju att det biter inte på de här mest magafrälsta människorna, men han ser ut att gå mot en rätt svidande förlust i det här mellanårsvalet. Så bland vanliga väljare går det liksom inte hem. Så jag tror att, och det ser man ju också i den här SCB-mätningen, att SD, de går ju inte bra för dem. EU-valet var ju en riktig kalldusch för dem. Mm. Så jag tror att de är inne i en negativ trend och det här är inte bra heller för dem.
Men jag tror just jämförelsen med MAGA som du säger, det här tror jag ligger mycket i. Alltså det här med korruption och högerradikala partier, det verkar liksom det ena kommer med det andra hela tiden. Liksom.
Jag tror att
många tänker nog så, just de ser Trump och alla hans grejer och sen så detta. Liksom.
Jag tror att en viktig skillnad mellan det här och trollfabriksavslöjandet är ju förmågan att svara genom att sparka uppåt. Alltså med trollfabriken, då kunde de svara att det här är för att elitistisk, liksom, traditionell media vägrar ha med oss, de mobbar oss, de är liksom vänstervridna. Och det här är etablissemanget och vi har de här skämtkontorna som folk gillar och det är liksom vi på folkets sida. Så där gick det att svara genom att sparka uppåt, medan den här saken går inte att försvara underifrån, för att nu är det liksom Jimmy Åkesson som har festat med sina kompisar och de har delat upp festerna i flera stycken för att det inte ska synas hur dyrt det är och de har hittat på vilka som har varit på festerna för att slippa betala förmånsskatt. Alltså det här är något annat, för att det här är liksom nu är man en del av klägget och eliten på ett annat sätt. Det tror jag är en jätteviktig skillnad.
Det är sant. Och så har de ju tagit betalt av deras liksom lokala partiorganisationer.
Ja, men det är sen gammalt.
Alltså de marginalerna och använt det också. Mm. Så det tror jag kan kanske, om någonting ska röra till det lite internt, så kan det ju vara en sån sak.
Men det är ju sen gammalt. Alltså de är ju ett extremt centraliserat parti och central liksom styrt där det alltid bara styrs med järnhand från Stockholm. Liksom.
Men där tror jag frågan, precis som Sina säger, alltså jag har ju aldrig varit med om att det finns en breaking point bland medlemmarna eller bland stödmänniskorna. När bryter de så? Men jag kommer ihåg en debatt som jag vet blev strulig på nätet. Och det var det här med hur mycket ersättning Åkesson fick i olika sammanhang och liksom privatekonomidiskussioner. Då blev det plötsligt en diskussion där de här olika SD-grupperna online inte riktigt kunde försvara allting.
För då blir han elit.
Då blir han elit. Och ja, precis. Och då, jag undrar om inte det ligger något i den. Liksom, den...
Vi ser ju också en europeisk, vad ska man säga, trend. Alltså, man nästan njuter ju från, inte första parkett direkt, men på de här rapporterna från Ungern. När Peter Magyar vann valet här under våren och hans uppgörelse med Orbáns gäng, som också har berikat sig, som har och medierna roffat åt sig och allt det där. Och att hur han gör upp med de här personerna nu. Att det känns som att de högerpopulisterna har visat sina sanna ansikten och det har liksom, att folk börjar ändå se igenom det här nu. Alltså det kanske låter lite väl naivt och optimistiskt, men jag hoppas ändå
men
att
jag
det är
tror
något
verkligen det, och jag tror absolut, och jag tror faktiskt att det också var det som Göran Persson, alltså socialdemokratisk partiledare, statsminister hur många gånger som helst, till slut föll på. Han blev för kläggig. Alltså det blev för mycket liksom intressen. Man såg det sen efteråt hur de liksom började gå mellan lobbyverksamhet och inte, och hur man inte riktigt kunde räkna med vilka intressen Socialdemokraterna försvarade. Man svänger lite i den ekonomiska politiken. Och jag tror att det är just den här pampigheten som han föll på då. Det är förmodligen det som höger nu, lite runt om i Europa, men också kanske här kommer falla på.
Jimmy Åkesson har blivit en pamp. Till sist, veckans stora snackis får man säga, är ju att Aftonbladets Lisa Röstlund har gjort en stor granskning i flera delar om statsministerparet Ulf Kristersson och Birgitta Ed och stiftelsen som hyr in sig på deras herrgård. För att sammanfatta det viktigaste så har Lisa alltså wallraffat med ett falskt efternamn och en AI-manipulerad bild på sig själv, så anmälde hon sig som volontär för att hjälpa till att rusta upp den här fastigheten. För att den här stiftelsen lockar då volontärer med bra nätverk och möjliga träffar i Sagerska palatset för att få dem att hjälpa till då på den här gården. Men problemet, eller i alla fall ett av dem, är att det här volontärarbetet höjer värdet på fastigheten som ägs av statsministerparet. Jonna, vad säger du om den här volontärhistorien? Alltså att lobbyister och näringslivstoppar också gör gratisarbete och hjälper till att rusta upp där, och de får nätverka. Och, alltså, är det korruption?
Alltså, det var ju flera stycken experter på ämnet som menade att det i alla fall lutar åt det. Jag är ju en lekman, men jag tycker absolut att det känns så. Sen så är det ju inte vilka tjommar som helst som har volontärarbetat där, utan alla är ju liksom höjdare inom Moderaterna eller näringslivet eller tankesmedjor och sådär. Så att det är ju någon slags vi är mycket inne på klägg här, men det är ju någon slags höger klägg att man if you scratch my back, I scratch yours. Alltså det känns ju verkligen så att man har gjort tjänster och får gentjänster.
Men också vanliga personer, ska man säga. Alltså problemet med de här kompisarna och så, och kändisarna som är där, är ju att de används på något sätt för att locka vanliga människor och donera pengar och komma dit och hjälpa till. Liksom, så att det blir en slags reklam för herrgården då. Vad säger du, Anders? Är det korruption?
Alltså det är svårt att säga. Jag skulle säga att det är svårt att säga vad det är. Alltså, på engelska skulle man nog sagt influence peddling, alltså det här med att man använder officiella plattformar och officiella tjänster för att få andra att ha några fördelar. Och det är naturligtvis liksom, det är väl det handlar om. Sen så tänker jag så här att Aftonbladet fick ju leta efter de här personerna för att hitta vilka det var som var volontärer, för de fanns ju på den här hemsidan som berättade, och där hette de ju sånt där som Mikael, och alltså det var förnamn, och sen använde man då ansiktsigenkänning och hittade vilka det var, och då visade det sig att allihopa var ju liksom högt uppsatta personer någonstans i de här systemen. Och det är klart att det du säljer är ett nätverk, och det här nätverket är Sveriges mest, det viktigaste nätverk som finns i Sverige just
nu. Alltså jag kom på en briljant idé. Vet ni vad det här är? Det är Sveriges Mar-a-Lago.
Fast lite fulare.
Lite fulare, ingen golf.
Alltså Sveriges Mar-a-Lago minus solen och sådär. Men
man får sen betala för att äta middag med Kristersson.
Fast man betalar ju inte för att äta middag med Kristersson.
Nej, men det kommer bli så kanske. Ja.
Jonna alltså, lanserar en ny affärsidé här.
Men, lyssna noga, Birgitta.
Jag tror, nu låter jag förvirrad här, men jag tror ju att det här på något sätt också, en del av detta är seriöst menat. Alltså det här med andlig hälsa och liksom hela den här soppan som de håller på med.
Hälsa.
Existentiell hälsa kanske heter det. Alltså det finns också någonting väldigt märkligt i den här historien, där man liksom, jag vet inte, sett den här bilden på det är något skjul som heter Bönehus med ett gigantiskt kors på, som de står framför och poserar framför bilder framför skjulet, och det ser ju väldigt väldigt märkligt ut, alltså Mar-a-Lago fast med ett stort kors på liksom.
Alltså jag ska erkänna en grej, jag kände så här, existentiell hälsa, alltså gud, vad härligt. Jag blev liksom sugen på att själv söka mig dit då.
Skulle du klara ett tyst retreat?
Det var ju det som var grejen. Tydligen så ska man typ vara tyst i vadå 2 dagar. Och då kände jag, det kanske inte är det bästa för min existentiella hälsa. Kanske för er existentiella hälsa, men inte för mig. Men apropå det här kladdet så tänkte jag också på att, så här, att det inte är vilka som helst som är där. Mm. En av dem var ju då Filippa Reinfeldt. Och hon är ju då, kommer för alltid, hennes arv kommer alltid vara Nya Karolinska. Det kommer alltid vara det här kladdet med Irene Svenonius. Det kommer alltid vara de här jävanklagelserna. Det kommer alltid vara att hon från att vara vad var det, typ så här sjukvårdslandstingsråd eller regionråd som det hette på den tiden, nej tvärtom, ja. Så går hon liksom direkt till Aleris eller någon, så här någon av de här vårdhjärtarna. Och jag tycker också att det säger så mycket att så här, Moderaterna är ändå ett lite större parti, men det finns en kärna, de här vännerna liksom, så här, sen länge, Ulf Kristersson sen innan han var partiledare ens, vi har Anna Kinberg Batra med henne så här lapp när hon ska rekrytera kompisar eller kompisars
alltså,
barn.
Nu när du rabblar upp allt, ja, det här, då känner jag liksom, jag tror att det finns ett jättebehov bland de här personerna du nämner av själslig katarsis. En rening. Alltså, de är så besudlade med såna här skandaler och sådär. Och att vi ser liksom någon sån rörelse, och så kommer vi landa i ett förbud mot vinster i välfärden så småningom. Alla kommer att inse att det är det detta.
Vad är det som händer?
Men, jag tror att det behövs en vitbok. De får gärna andlig välfärd om de vill. Men för mig, så, jag tror så här. Det här behövs någon form av vitbok av det här. Alltså, det skulle behövas när den här mandatperioden är över. Att man går tillbaka, kanske gärna någon som tittar lite juridiskt också på vad som har hänt i hela de här sopporna. Gå tillbaka och ta reda på vad sjuttsingen hände med alla de här utnämningarna av personer. Vad har liksom, hur alla de här inköpen som har skett, allt det här. Alltså att faktiskt lägga korten på bordet. Det låter ju helt galet när du drar upp allt det här. Liksom, att det är, liksom, det är en partikultur som är så ingrodd i Moderaterna. Mm. Att detta är liksom som att vara moderat, det är att göra alla de här sakerna och tycka det är rätt.
Och du vill inte helt svara på om det var korruption eller inte, men jag vill påminna om igår när vi satte rubriken kladdig korruption har blivit Kristerssons arv. Gud, man kan knappt säga det. Men så den rubriken har vi satt. Så någonting korrupt tycker vi att det är.
Ja, alltså man kan inte bete sig på det här sättet. Det var inte det för jag inte svarade på om det var korruption. Mm. Om ni tittar på influence peddling så står det under corruption på Wikipedia. Men frågan är ju vad man menar med korruption. Alltså, och jag skulle säga att om man ska borra lite vad man menar här, då menar man ju just intressekonflikter, vänskapskorruption, den här upplevelsen av att man kan på riktigt anställa någon med en lapp på anslagstavlan och komma undan med det. Man kan som statsminister acceptera en liksom gratis tjänster från människor för sin egen ett hus som man har en flygel i, där man har ett eget sovrum. Det kan man acceptera att människor ger en gratis tjänster utan att liksom reflektera över vad tror ni de förväntar sig gengäld?
Som man har köpt med en skollobbyist.
Nej, men vad tänker människor om en sån här sak?
Det finns ju så många aspekter på den här historien. Alltså, vi har ju inte ens nämnt den säkerhetsaspekten att Lisa Röstlund kunde ta sig in hela vägen till paret Kristersson-Eds sovrum utan att de kollade henne vad det verkar. Inte ens vad hon hade i ryggsäcken och så vidare. Utan, alltså, det är ju fint för det är någon slags så här gammal liksom svensk naivitet, men det är ju också väldigt farligt. Och sen har vi hela alltså Kristerssons vad ska man säga, testament av den här mandatperioden är ju bland annat så här, Landerholmsskandalen, alltså det är mycket slarv kring, alltså då var det ju rikets säkerhet, men det här är ju också en del av rikets säkerhet.
Det är återigen eftersom, barndomskompis.
Ja, men också så här att statsministern är så pass, om man säger så, slarvig med sin egen säkerhet berör ju faktiskt hela landet.
Ja. Där kan man ju tycka, kan man fundera lite över Säpo, för förra skandalen, det var ju den här Säpo när de hade den här springappen där de sprang runt.
Strava,
när de sprang runt, och så kunde man veta att där var liksom den viktiga personen och så, för att Säpo-agenterna hade den här appen. Och nu det här, att man uppenbarligen inte ens har kollat vilka personer det är som tar sig in i statsministerns sovrum. Alltså någonstans borde man ju också tänka att, jag läste någonstans att Säpo tyckte att det var inte deras ansvar att ha hand om den här liksom herrgårdshistorien. Men det är klart att, jag menar, vi har haft två ministrar dödade i Sverige liksom, av personer. Alltså, vi måste ha bättre säkerhet. Och det är ju då, återigen, det är ju statsministern som är ansvarig för att fixa detta. Det är ju regeringen som är ansvarig för att lösa det här. Och jag tror ju någonstans att de trodde att säkerhet skulle vara ett starkt kort i valrörelsen.
Mm.
Och sen så har liksom de stora skandalerna har liksom handlat om att de har sumpat säkerheten. Så att, jag tror ändå de trodde nog att de skulle gå till val med det som ett starkt kort. Liksom.
Mm.
Kommer de kunna skaka av sig det här för att det är ändå ett tag kvar till valet, eller kommer det här liksom hänga kvar? Vad tror ni?
Ja, de kommer skaka av sig, det är precis som Sina pratade om SD förut. Men summan av alla sådana här saker kan nog, den är svår att glömma bort. Och det är nog inte bara detta, det är nog liksom man går tillbaka hela mandatperioden. Liksom. Och nu tog du upp så här förra mandatperioden med Senonius. Liksom, alltså, det skapar ju bilden av Moderaterna som ett parti som tycker det här.
Jag tror faktiskt du har fel. Alltså, jag tror inte man kommer skaka av sådär. Mm. Det är för mycket. Alltså, det började med det här lyxgymmen som han fixade på både, alltså, båda de här representationerna. Och sen var det Birgitta Ed som inredde de här bostäderna också, liksom hejvilt. Och sen det här. Det är för mycket, det blir en belastning. Jag tror att den är svår att helt liksom få ur världen för dem.
Vad säger du, Sina? Du får sista ordet.
Ja, nej, men jag tror att det är just den här grejen. Hade det varit en enskild händelse, så absolut. Men jag tror att när det har blivit en bild av partiet, en bild av ledarskapet och en bild av så här, det bristande ledarskapet, då sätts ju också det som en bild att så här, det kanske inte är de här skandalerna var för sig, men tillsammans så blir det också någonting som folk känner att det här är lite för kladdigt. Alltså helheten blir för kladdig. Och på det sättet så tror jag inte att de kommer skaka av sig det. Alltså den bilden i alla fall, och det arvet.
Det får bli slutordet för dagens avsnitt. Tack så mycket för att ni har varit med alla tre.
Tack.
Tack, tack, tack.
Och särskilt tack till er som har lyssnat. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.